Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag var typ mega homofob och var såhär, nej, jag vill inte vara det där. Nej, men jag var också, det var ju en sån, när jag väl fattade att såhär, okej, fan, så här illa är läget. Jag får bara acceptera det här typ. Men då var det som att jag bara, det här ska ingen någonsin få veta. Alltså när jag var kanske 13-14. Det här får jag bara ta med mig till graven. Jag kommer nog kunna pull off och ha någon fru och det kommer säkert gå.
Thank you. afton mina vänner, välkomna till veckans Cyklopernas land. Ikväll med två av Sveriges absolut mest sexfixerade poddare, Kåtbockarna, Samanda Ekman och Emil Persson.
Smart, dumt och roligt, så sammanfattade någon tyckare SVT-satsningen Cyklopernas land när det lanserades för ett par år sedan. Och vi som redan hade ögonen på programledaren Kristoffer Garplind såg honom blomma ut. Visst, han hade varit vass och rolig redan i radion, men det var något med att han slapp bli avbruten av P3. Vi älskar ny musik, som var fullständigt magnetiskt. Snart kommer en ny säsong av just Cyklopernas land, men först, du gissade det, Värvet avsnitt 587. Här är Kristoffer Garplind. Du, jag har skrivit en påa, det brukar jag inte göra.
Okej.
Men jag tänkte att eftersom du håller på mycket med sånt så ska du få en då.
Kul.
Ja. Så, här kommer den. Han är känd från olika jobb inom public service, men framförallt från soffan i Viaplay. Välkommen Kristoffer Garplind.
Tack så mycket.
Ja.
Det tog mig 3 sekunder att komma ihåg vad soffan var för någonting.
Okej, okay. Ja. Ja, det var ett, det är Viaplays svar på Cyklopernas land.
Ja, det kan man säga kanske. Det var en kompis till mig som producerade det, om inte jag minns helt fel.
Din mickteknik är fruktansvärt.
Men det är för att jag är så van av lurar.
Ja, men kan du bara dra den närmare din
mun? Ja, så här då.
Ja.
Jag tycker det är jättesvårt om man inte hör. Och psykande du får, men inte
vet jag. Vad? Ta mina.
Nej, jag vill inte. Nu kommer jag panik. Jag ska lära mig. Jag ska skärpa mig, jag ska inte vara så jobbig.
Du är ju gäst.
Det är sant.
Men det ska vara skillnad, du ska inte jobba.
Nej, du har rätt. Ja, men jag tror att en kompis producerade det och jag var med. Siv Malmqvist var med, minns jag.
Mm.
Och jag minns att det blev dålig stämning mellan mig och Sanna Bråding.
Mm-hmm. Mm.
Jag minns inte det, jag minns fan inte varför, det var länge sedan. Men...
Okej, okay, jag förstår. Det var... Jag vet inte. Föll platt den här.
Jag tyckte det var kul.
Ja, tack så mycket. Men du, hur mår du?
Ganska dåligt. Jag har en dålig sommar. Den är hemsk okay. Än så länge.
Why?
Ja, men jag har bara tagit en rad dåliga beslut som har fått mig att hamna här. In this state of mind. Det är så varmt idag också. Det känns som att man går runt i helvetet. Jag tycker inte om det.
Men finns det någon som så sällan säger att hen mår bra som du?
Men jag tycker att det är kul att säga att man inte gör det eftersom att... Men så här, det gör man liksom inte. Alla är så jävla glada och positiva. Då tycker jag det är roligt att bara säga att det är skitdåligt. Men jag, mycket det också ofta gör, men jobbar också på det.
Okej.
Okay. Ganska mycket.
Jag tror att vi kanske... kommer komma fram till det, för vi ska ju till exempel prata om varför du har fått sparken från din terapeut eller om det var tvärtom, tänkte jag.
Ja.
Men när jag kontemplerade dig så tror jag att jag kanske fastnade för någonting som du eventuellt har sagt någonstans och som kanske också är en fråga för en terapeut. Och det, har jag bara fått för mig det eller är du på riktigt rädd för att bli cancelled?
Nej, nej, jag är inte så rädd för att bli cancelled. Jag hade nog blivit det redan då, tror jag.
Mm.
Kanske. Nej, det är inte. Det är också bara en grej som är kul att säga.
Mm. För att det kan ju... Fast det kanske... Jag vet inte varför inte du känner av. För att jag menar... Jag antar att du har ingen anställning.
Nej, det har jag inte.
Och jag tänker ju att jag har alla ägg i samma korg. Du har ju ägg i 2 korgar förvisso. Men det är inte jättemycket fler.
Nej, det är också ganska mycket en public service-korg nu. Mm.
Vilket gör att du är konstant frysbox för att göra kommersiella samarbeten som du annars hade kunnat leva gott på.
Jag tror jag hade kunnat det, verkligen.
Nej, det vet jag inte.
Nej, jag är inte så rädd för att bli... jag tror inte jag kommer bli det. Jag håller liksom inte på med så mycket... Jag skickar liksom inte... dick pics till praktikanter eller brottar ner dem eller sätter mig på dem i olika loger eller vad det nu är folk har gjort. Så jag tror att det är lugnt. Vi får väl se. Klipp till. Och så vidare.
Ja. Nej, men jag vet inte, men finns det någon annan aspekt av ditt jobb som du har ångest för? Då?
Nej. Det är oftast bara väldigt, väldigt roligt. Eller man kan ju ha liksom ångest för att man känner sig dålig och så. Man måste skriva någonting idag och sen så kommer man inte på något som är kul nog till exempel. Mm. Det suger. Och man kan vara jobbigt om man måste, om man håller på med tv och måste sitta i och titta på klippningar och så. Jag tror inte det är så hälsosamt att liksom titta på sig själv så mycket. Det kan också ge mig fruktansvärd ångest.
Det hade jag en bild av att du kanske inte gjorde, men du sitter med och klipper sig Kropparnas land.
Nej, men däremot så får jag, vi har eller lite olika klippare, och min redaktör Rebecka Hedström som jag också skriver med, hon sitter i klipp. Men jag får alltid en fil som jag tittar på. Och så får man liksom skicka notes och liksom feedback och så.
Vad brukar det vara för notes?
Nej, men det är typ inte så mycket. De är så duktiga. Det brukar mest vara typ så här, vi borde lägga in en bild på den här personen när jag nämner den. Alltså typ sådana grejer. Mm. Annars är det inte så mycket. Det brukar vara ganska... Jag har fullt förtroende för dem.
Har du fått syn på... Jag älskar Catherine Zimmerman, så det här är sagt med all kärlek. Men vi delar ett... tick, kan man säga. Liksom ett programledartick. Och det är att vi säger, du, alltså när man så här samlar kraft eller vad det nu är, man vinner tid för nästa fråga. Och just det här du är, det är så fult alltså. Catherine är snyggare än mina, ska sägas. Ja. Ingen skugga faller på henne. Men har du något motsvarande?
Förutom... Ja. Förutom...
Nej, jag har ett.
Ja, men jag brukar säga, men väldigt mycket så, till exempel, som är väl en klassiker. Jag säger också, vad roligt, väldigt ofta. Mm. Vilket irriterar mig skitmycket. Jag vet inte, jag bara, det är jävla idiot som säger det. Mm. Jag säger bara det när jag inte vet vad jag ska säga.
Jag förstår, säger jag 97 gånger per avsnitt också. Mm.
Men klipper du bort det då?
Ja, oftast. Ja. Och sen har jag ju då en otroligt begåvad producent som vet att jag hatar när jag säger det. Mm. Men ibland så slinker de där duna igenom. Mm. Och jag vill inte att det ska finnas, jag vill inte att det ska finnas ett enda due i värvet överhuvudtaget.
Nej.
Så någon dag ska jag sätta en sån Fiverr-person på och klippa bort alla due.
Och min gamla avsnitt också.
Ja, det ska bort bara. Nej, det kommer jag inte göra. Nej, okej, okay, så du har ett par stycken. Nej, men du har ju också en sägning som du säger väldigt ofta.
Mm.
Och den är så stockholmsk och härlig, så jag vill inte att du ska sluta med den. Men du säger, jag vet inte.
Ah.
Jag vet inte.
Men det tycker jag är coolt. Det kommer jag fortsätta med.
Ja, jag säger det. Mm. Det tycker jag också.
Jag vet inte. Ah.
Eller säger du ens ja?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Nu sa det på det riktiga sättet.
Ja. Okej. Okay. Men all right. Men kan vi ta den då? Varför får man sparken från sin terapeut?
Men det var mer... Grejen var att jag tror att hon... Men jag har liksom haft... Jag hade en terapeut en gång som var väldigt, väldigt gammal. Och vi blev osams om pengar. Så då fick jag inte riktigt sparken. Då stormade jag ut. Och... kom aldrig mer tillbaka.
Man ska inte bråka om pengar i relationen.
Nej, jag vet. Och sen mejlade hon mig mycket och var, vi kan inte avsluta så här. Men jag var så sur och...
Du tyckte att hon var för dyr, eller?
Nej, men det var liksom... Det är inte så intressant. Men hon... Jag var tvungen att betala för massa gånger jag inte hade varit där. Och jag kan köpa det om man typ så ställer in samma dag. Eller liksom... Eller bara inte dyker upp. Men jag hade liksom sagt så här, om 3 månader... är jag inte i Stockholm, då kommer inte jag kunna komma till exempel.
Mm.
Och då skulle jag ändå betala för det. Och då tyckte jag det var konstigt.
Ja, jag är på din sida här.
Eller hur? Mm. Och sen så var jag så här, vadå, om jag typ skulle bli överkörd av en bil på vägen hit, hade du liksom viftat med det här inbetalningskortet då också? Hon bara, ja, det hade jag. Och då sa jag, men det, så kan inte... Den här relationen funkar inte för mig.
Mm.
Men nu senast var det bara en... Jag tror jag bara hamnade hos en... Hon sa, jag har inte kompetens nog att hjälpa dig. Vilket kändes hårt. Men det var för att det var lite fel typ av... hon kanske jobbade mest med arbetsrelaterade saker. Och jag försökte liksom hassla till mig lite gratis terapi via en av mina arbetsgivare.
Ah, ja,
så gick jag dit och sen höll jag liksom min långa monolog om allt som suger i mitt liv. Och då var hon så här bara, babe, typ, jag kan inte... man kanske skulle gå dit om man var utbränd.
Mm-hmm.
Inte för att man liksom är, I don't know, vad man hade för problem då.
Mm.
Så sparken är väl att ta i. Men jag tyckte det var roligt. Det var kul av henne att säga så.
Det var kul sagt av dig också. Alltså, det är en bra story.
Ja, det är en ganska bra story.
Men så att du är i behov av en terapeut just nu?
Jag vet inte. Jag tycker det är så svårt att hitta bra G med dem. Jag testar lite olika, men jag tycker att de är så... det känns som att jag måste liksom tycka om dem. Mm. Eller ha någon slags förtroende för dem. Ja, men jag kanske är lite för... jag vill hitta den perfekta.
Mm. Du är ju också... Eller har jag hört dig säga det, eller citerade du någon? Det här med att man känner på något sätt att man ska vara underhållande för sin terapeut. Att det är lite som en scen.
Ja, men det är väl, många har väl sagt det. Men det kan verkligen vara... Det kan man ju verkligen hamna i att man vill bli... Ja, exakt. Jag ljuger också jättemycket för mina terapeuter. Och det känns som helt meningslöst att gå då. Alltså att jag är liksom... inte att jag hittar på helt random saker, men
saltar.
Ja, lite. Och ja, men ibland kan jag liksom skämmas så mycket. Att jag modifierar liksom berättelsen lite. Mm. Så att jag framstår som lite mindre dum i huvudet. Och det känns... som en dålig strategi om man nu ska gå i terapi. Men jag tror inte jag ska göra det nu. Jag ska bara gå runt och tänka själv.
Gör du det?
Tänker själv?
Ja.
Ja, gå runt och tänker mycket.
Men det hörde jag ju också säga att det är det du vill göra på dagarna.
Ja.
Men vad betyder det?
Vet inte, men... Eller, ja, det betyder väl att... Jag vet inte ens vilket sammanhang jag har sagt det. Men det är bara skönt att ha så mycket att göra, tycker jag.
Mm.
Lite som livet var förr, när man liksom hade något... Man gjorde ingenting. Lana Del Rey sjunger om det. Har du hört den låten som heter The Greatest? Som är otrolig,
inte.
Från hennes album Norman fucking Rockwell. Det sjunger hon... Fan, hon sjunger? Miss Doing Nothing Most of All, eller någonting sånt.
Mm.
Och jag antar att den här låten handlar om... Att The Greatest Loss som sjunger om är liksom någon slags... ungdom som är på väg bort. If this is it, I'm signing off.
Miss doing nothing the most of all. Jag har ju tänkt jättemycket på, alltså den här våren har jag varit helt besatt av energimanagement, vad det nu kan tänkas heta på svenska.
Mm.
Eller ja, vad det heter bara. Jag vet inte vad det heter, men just det här med liksom som då i viss mån obehandlad ADHD-person så har jag väldigt svårt att hushålla med energi. Så det går extrema mängder energi. Alltså jag läcker mycket energi, tänker jag. Och då tänker jag mig att jag så här, ja men då ska jag liksom tanka energi. Också måste man ju göra på något sätt.
Mm.
Och så har jag tänkt att den energin ska komma från att typ motsvarande spela Candy Crush. Och så gör den ju givetvis inte det, för att vad jag inte förstår är att Candy Crush också kostar energi, även om det är glada färger, så att säga.
Mm.
Kan du relatera till det här på något sätt? Eller var det...
Ja, men jag håller på med ett... jag håller på väldigt länge med ett mobilspel. Man var typ en bebis som åkte i en liksom, någon slags rushkana. Och så skulle man fånga lite olika bollar och inte ramla av eller ner liksom. Och det blev väldigt besatt av. Jag var etta alltså, på high score i hela världen under en dag kanske. Men det var väldigt stort för mig.
Okej.
Okay. Men ingen annan tyckte det var liksom häftigt. Jag minns att jag visade för min kille bara, kolla hur sjukt att jag liksom är etta. Sad Lady, som är mitt namn när jag spelar, så att folk ska tro att det är en ledsen dam som sitter och kör som Mario Kart online. Det håller jag på med, men det var... Nej, men jag fattar nog att det inte är... Ingen har väl någonsin sagt att det blir jättedåligt att hålla på med så skärm.
Ja, fast hjärnan känner, alltså när jag då liksom känner mig som en utskiten trasa efter att du har varit här i 2 timmar och vänt ut och in på, inte bara dig själv utan även på mig på något sätt, så tänker jag ju mig att åh, gud vad skönt det blir att lägga sig på chaise-loungen och spela Candy Crush, så att säga.
Mm.
Även om det inte är Candy Crush för mig, men typ.
Jag brukar ju gå ut ganska mycket. Alltså när man jobbat och så och behöver, man kanske har spelat in någonting och är så lite uppe i varv och sånt där, då finns det ju alltid, men det är också dåligt såklart, men det är ju en ganska effektiv form av direkt avkoppling. Men man får ofta betala ett pris för det senare kanske.
Att dricka bärs och
ja,
så.
Mm. Precis. Mm. Men det är ju också därför man håller på lite, vad fan. Alltså det är väl det som är... det är ju få jobb där det, ja det är väl typ så här, artister har det väl så också kanske. Men det är få jobb där det är, där det typ finns alkohol. Som man, det ingår nästan i jobbet att man tar, alltså till och med, inte som, det är inte så på SVT i och för sig eftersom att det är, I don't know why, men det är statligt antar jag. Men där finns det ingen, inga kylar med sponsöl. Men jag har jobbat ganska mycket med kommersiell tv också och där finns det ju verkligen det. Och då är det ju, det ingår liksom. Men det är också, jag gillar det rituella i det nästan. Och man känner sig också som att man har typ, som att man är med i ett band och har giggat. Då vill man sätta sig där och ta en öl.
Mm.
Det är toppen tycker jag. Men också en slippery slope såklart. Och 80% i den här branschen är väl liksom grova, mer eller mindre fungerade alkoholister.
Ja, men det där...
No offense.
Tack. Eller none taken. Jag känner att jag är på en bra plats med alkoholen just nu.
Skönt.
Men och du då?
Med alkoholen? Mm. Men jag är också på en bra plats tror jag.
Varför tror jag inte riktigt? Ljug inte för mig och din terapeut.
Nej, det ska jag inte göra. Nej, men jag... Men folk frågar alltid mig om alkohol. Men det är väl för att jag själv har pratat ganska mycket om det.
Du är ju liksom någon slags arvtagare till tronen kring största alkoholromantikern ja, i Sverige.
Ja, vilket också är lite cringe känner jag nu. Men,
vad har vi för andra förresten? Schulman måste väl ändå... Med de där två fingrarna och...
Ja, men det känns som att det är en annan sorts drickande.
Kanske.
Ja, det finns väl skitmånga. Men usch, jag vill inte hålla på med det känner jag nu. För det känns så... Det känns jättetöntigt.
Men hur som helst, förlåt. Men du är inte... Du har en i schack, så att säga.
Ja, det tror jag. Men svårt att veta tycker jag. Man blir också... Jag är liksom 34 nu och... Vad fan, alltså jag har ju liksom, jag har ju supit sen jag var typ så 14. Alltså hela 10-talet är liksom en jävla dimma, känns det som, ibland. Men det är svårt att veta, alltså då är man också yngre. Alltså jag har alltid tänkt bara så här, vadå, jag är ung typ. Så här är det, jag kan hålla på med det här. Men sen så är man inte så jävla ung plötsligt. Och då... Borde man kanske tänka på det. Men jag känner inte att det är... Det är inte ett problem än. Även om många brukar skämta med mig om att jag kanske har 5 år kvar att dricka eller någonting sånt. Men jag tycker liksom inte jag är värre än någon annan jag känner.
Och det här är ingenting som... är det här en grej som brukar dyka upp i dina avslutade terapisessioner?
Jag har inte gått så mycket terapi ens. Nej, det är det nog inte. Nej, det är inget... Inget jag brukar ta upp själv i alla fall.
Vi får se om vi återkommer till alkoholen i någon form. Men jag tänkte så här, jo, jag sa ju att jag tänkte att vi skulle prata om att förkovra sig. Jag sa inte det med de orden, men det var det jag tänkte att vi skulle komma till. Men du är ju liksom, du har Cyklopernas land, det kommer väl tillbaka i höst får man förmoda.
Mm, gör det i september.
Och, men det du har gjort mest ändå de senaste åren är väl ändå underhållning i P3?
Ja, det är det ju fan sen, jag har gjort det sen typ 2017, 2018 tror jag.
Mm. P3, fly för dig.
Klockan 3:30, det är tisdag. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hej på er.
Fy fan för dig, Kristoffer Garpin.
Jag kan inte börja ett arbetspass.
Fan, vad var det hon sa i Malmö?
Tvi dig, Kristoffer Garpin. Spott.
Vad är det... Hur går det på jobbet där?
Mm, det går bra, tror jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså, det är liksom, jag har verkligen velat göra det där hur länge som helst också. Alltså, jag satt så... När jag var typ 10 kanske. Så att jag och mamma hemma alltid och, du vet, åt frukost och lyssnade på... Morgonpasset med Annika Lantz. Mm. Jag tyckte hon var så jävla rolig.
Glory days för morgonpasset får man väl
säga. Ja, jag var liksom, jag var verkligen barn då, men jag minns att jag tyckte det var fruktansvärt roligt. Och jag jobbade för länge sedan med en person som heter Sebastian Novacki, som nu har mitt gamla jobb hos Filip och Fredrik faktiskt. Men vi startade en podd typ så. 2014 kanske, som heter Känsliga rummet, som är döpt efter en forumavdelning på sajten familjeliv.se, där folk kan vara typ anonyma och skriva saker som att de hatar sina bonusbarn och sånt. Så vi tog den titeln och så fick folk liksom skicka in frågor om relationer, tror jag det var. Alltså ganska basic idé. Men då ville vi göra det, och då ville jag verkligen... Jag ville sända radio, och då fanns det något som hette Radio Skanstull, som var någon slags bar slash klubb slash radiostation som låg på...
Som absolut inte låg på Skanstull ett tag i alla fall.
Nej, låg ett av de här tornen liksom vid över Kungsgatan, på Regeringsgatan tror jag. Mm. Och där fick man liksom då fick vi en tid där, då fick man liksom sända radio, och det var typ 200 personer som lyssnade. Men vi spelade låtar och liksom, det var live. Och sen klippte vi en podd av det också efter. Men själva, hela grejen för oss då var liksom att vi ville sända radio. Mm. För det är väldigt, väldigt kul. Så jag tycker att det jag håller på med nu är... Ja, men det är skitroligt. Ja, det går väl bra också, tror jag. Jag får vara kvar i alla fall.
Ja, men hur mår P3, vet du det? Har du bryr dig om det?
Ja, det har gått skitdåligt för P3 i massa år. Men nu har det liksom vänt. Okay. Jag har förstått det. De gjorde ju om... jättemycket. För typ 3 år sedan kanske. Och det verkar som att den grejen har funkat. Mm. Så nu är det mycket så glada mejl. Mm. Det finns en sån mejlinkorg. Jag är inne i väldigt sällan. Men där kan man läsa såna veckobrev från Silla Bänka och sånt.
Mm. Okej. Okay. Nej, men för jag funderade på vad det sämsta med jobbet på P3 är. Jag har ju, jag vet ju redan vad det är. Men vad skulle du säga till?
Men dels är det ju... Som programledare så har man ju... Jag bestämmer ju inte över det programmet. Jag får liksom ett mejl, eller jag får liksom veta ofta samma dag vad det ska handla om, vilka som kommer. Man kommer till ett ganska dukat bord. Det finns en redaktion som gör det mesta av jobbet. När man är programledare där, vilket är lite konstigt, men då jobbar man liksom inte så mycket redaktionellt med programmet. Man har ett möte liksom en timme innan sändning. Och man måste ju ha med sig några egna så kallade snackisar och sådär. Men annars är det ju... Och jag såklart kan ju ha, jag har ju massa inflytande och kan önska saker och liksom säga vad jag hade velat göra, men det finns en liksom ganska tydlig beställning vad det ska vara och så, och det får man man kan ha åsikter om det, men man får också anpassa sig liksom efter det.
Hur ser den ut då?
Ah, I don't know. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det finns, men jag vet att det finns. Mm. Men det är inget länge sedan jag läste den lappen. För jag har den i fysisk form, vet jag. Okay. Någonstans.
Ja, jag fattar. Nej, men för jag tänker mig, men det där är ju också, när du säger att nu, du kommer till dukat bord, men det finns ingen pratmanus liksom.
Nej, vi har det. Nej, alltså när vi har typ gäster så finns det
skrivna på.
Ja, och frågor. Men det där kan man liksom, brukar använda det mer som ett underlag. Mm. Alltså ibland kan jag läsa en sån på rakt av som någon annan har skrivit. Och vi har vissa format i programmet som är också bara skrivna av en redaktion. Då det han och jag som bara liksom... Då utgår vi från det och läser det. Men annars så är det ganska mycket... Alltså vi freestylar ganska mycket. Man har det där som ett underlag. Ibland skriver jag egna på, ibland riffar man. Det är lite olika. Men man gör inte så mycket av grovjobbet.
Och det där, för det där är ju, det var det jag tänkte att vi skulle prata om lite grann, alltså när du då ska ha med dig eget material så att säga, för att jag upptäckte ju ganska tidigt så här att om jag bara liksom på den tiden jag hade ett jobb fortfarande, och det här är väl också ett jobb, men du fattar vad jag menar. Mm. Så åkte jag liksom till jobbet, och sen om jag hade tur så var det jag som hämtade Love på förskolan liksom, och så gjorde jag kanske någon intervju på eftermiddag kväll. Alltså så här, jag levde typ inte.
Nej.
Och det var väldigt svårt för mig, för jag är också en ganska, förutom att jag lyssnar på P1 relativt mycket, förut väldigt mycket. Men...
Alltså du inte hade några rutiner typ?
Nej, men jag hade ju rutiner, men det var ju inte, jag tog inte in så mycket intryck. Jag fick inte liksom så mycket utifrån så där. Jag är ingen stor nyhetsläsare heller. Så att det har varit svårt för mig i perioder att hitta liksom nya grejer att gå igång på och prata med gäster om liksom. Mm. Och det där tänker jag, om man ska göra 4, vad fan blir det? Alltså det är liksom, hur mycket radio gör du i veckan? Det är så 10 timmar.
Ja, det blir, vårt program är 2,5 timme och vi gör det 4 gånger i veckan.
Fan vad jag är bra på matte.
Det var exakt 10, jag fick ju IG i matte B, så jag men jag utgår från att du hade rätt.
Ja. Nej, men hur, vad tänker du kring det? Att hinna på något sätt komma med något nytt?
Men man lär sig det där. Jag minns när jag började göra Tankesmedjan i P3, så där skriver man ju liksom ett manus som är kanske 7 minuter långt liksom. Och då hade jag kanske gjort, när jag gjort de 3 första programmen, så var det så här, man hade liksom idéer som man hade haft sen innan på liksom saker man skulle kunna skriva eller någon slags form man skulle kunna använda sig av eller whatever. Och sen var det som att jag ändå bara sa, fuck, nu har jag liksom inget kvar typ. Eller nu vet inte jag vad jag ska, hur fan ska det här gå? Mm. Men där har man ju lärt sig att, eller det var väldigt skönt, man sitter med ett jävla blankt papper att så här, okej, men sitter jag och jobbar nu och skriver nu i x antal timmar, så kommer det bli någonting. Det kanske inte kommer bli liksom superbra alltid, men det kommer bli någonting. Jag hade en idé väldigt länge om att allting var tvunget att komma från någon slags flow som jag inledde med, var tvunget att liksom finnas. Och det kan man ju liksom ha ibland, man kommer på någonting med en idé man tycker är asnice, så skriver man den, håller på med den och det går väldigt snabbt. Och när det händer så är det ju världens bästa grej typ. Men det är väldigt sällan. Ofta handlar det bara om att sätta sig ner och bara gå ner i gruvan och liksom börja arbeta. Mm.
Och under den tiden då, vad var gruvan? Var det så att säga att så här, gå igenom dagstidningarna? Och...
Ja, det måste man ju göra.
Gör du det nu också? När du gör...
Ja, men det tänker jag ingår i jobbet. Alltså det går liksom inte, de radioprogrammen är så, det är jättemycket liksom aktualitet, nyheter och bla bla. Mm. Då, sen tänker jag att jag måste, det väl ingår i arbetsbeskrivningen på något sätt att ha, hålla sig ajour och liksom ha koll. Men det är ju jobbigt, alltså när man har så här, är ledig längre perioder så är det extremt skönt att slippa liksom konsumera nyheter på, eller framförallt också så här, varje gång när man är inne i en jobbperiod och man, då måste man, varje gång man tittar på en ny serie eller whatever, så är det liksom, då har man på sig de jävla jobbglasögonen. Mm. För att man ska intervjua någon som är med i den eller liksom prata om vad det nu kan vara, Succession-finalen, man vet att man ska göra det dagen efter med någon, och det är väldigt skönt att kunna konsumera även den typen av, eller liksom populärkultur då, utan att tänka att man ska göra någonting av det. Mm.
Det är ju liksom, de brukar ju säga om morgonradio, jag vet inte vem det är som har sagt det, men att det tar typ så här 7 år att sätta en sån grej. Mm. Är det samma sak med eftermiddagsradio?
Ja, jag kan verkligen fatta den grejen.
Varför tar det så lång tid då?
Jag vet fan inte. På ett sätt borde det ju inte... Jag känner ju 7 år känns jävligt länge.
Ja, nu är inte du Kodjo Akolora och kan försvara dig.
Men, nej. Men Hanna Hellqvist har ju också, som jag sänder med, har ju jobbat där i 14 år typ. Mm. Och gjorde ju morgonradio väldigt länge. Det hade jag aldrig kunnat göra. För jag kan inte gå upp så tidigt.
Nej, just det. Mm. Du har ju doppat tårna i det.
Ja, jag har ju varit där. Jag har ju varit där och hoppat in och lite sådär. Men det hade inte gått på liksom heltid. Alltså jag har styrt, hela mitt liv är liksom byggt för att jag inte ska behöva gå upp innan 11 någon dag. Mm. Förutom idag när jag kom hit.
Just det. Mm.
Det är typ det enda konkreta målet jag haft, tror jag. Inom någon slags karriär. Mm.
Jag inser att jag har liksom 0 frågor om Filip och Fredrik. Så att jag måste ju ändå fråga dig om det. Mm. Vi har ju liksom... Inte samtidigt, men vi jobbar ju båda med Breaking News.
Just det.
Hur var den tiden för dig?
Jag älskade den tiden. Det var väldigt, jag vet inte hur det var när du jobbade där, men vi gjorde ju väldigt långa säsonger. De var kanske 3 månader långa. Och när man gör det programmet så... Det är ju ett program som ju bygger på vad som hänt under dagen. Så man börjar jobba kanske vid 8 på morgonen med ett blankt papper. Och sen så ska man hitta på en massa olika idéer baserat på att man går igenom nyhetslöret och kollar på liksom oändligt, eller oändliga timmar av nyhetsmorgon till exempel, för att hitta när någon gör något keft typ.
Mm. Får jag bara fråga en sak? Dubbelbandade ni alltid? Alltså hade ni flera...
Ja, vi började göra det på, jag kommer inte riktigt ihåg när i tid, men efter ett tag gjorde vi det. Mm. För att det var för långa säsonger, tror jag, för att liksom göra ett program måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så gjorde vi 2 på måndagen, 1 live på måndagen och 1 förbannat på måndagen. Och 1 likadant på tisdagen. Mm. Och så var man ledig onsdag, torsdag. Ja, det var lite softare. Men Anna Fredi, liksom, det är väldigt, man, det är som att man är med i Big Brother på något sätt när man jobbar, när man är där. Kommer dit 8, är klar liksom 11. Ofta fest efter. Mm. Dåligt för liksom relationerna där hemma. Men jag gjorde ju även Alla mot alla, jag var redaktör för det också, efter Breaking News när de slutade med det, och det var också kul, men Breaking News passade mig mycket bättre. Alltså jag kände mig ganska jag kände typ att jag var på rätt plats där. Alltså det är ganska, man, så här, man är ju massa människor som ska pitcha sina idéer och så här, och det, vissa tycker det var, alla har nog inte samma upplevelse av att det var så nice som jag var. Det var väldigt slitigt liksom. Men jag tror att det gick ganska bra för mig och därför tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Jag fick vara liksom så flygande reporter några gånger jag var ute, liksom göra inslag och sådär. Fick göra väldigt mycket roliga saker.
Jag fick ju, tror jag, aldrig in någonting överhuvudtaget. Nej. Förutom att jag gjorde 2 vignetter som levde kvar efter min tid.
Alltså, som fortfarande, eller som vi körde då på slutet också.
Mm.
Mm, men då är det väl inte så kul, antar jag.
Nej, det var skitjobbigt. Alltså, som jag minns den tiden, nu var jag mycket äldre. Liksom, jag är ju jämnårig med Filip och Fredrik, eller jag ligger precis mitt emellan dem. Och jag kände mig så jävla gammal och dålig. Och det gick liksom, jag kommer ihåg, jag var så ambitiös. Jag hade liksom, hade någon sån, det här, RSS finns väl fortfarande, tror jag. Men jag hade liksom lagt in typ 80 olika tidningar i en RSS-feed liksom. Som när jag kom till jobbet i Frihamnen så här, satte mig med en kopp kaffe och så gick jag igenom så här 1600 artiklar och försökte hitta någonting kul och hittade aldrig någonting på de 1600 och det tog liksom en halv dag.
Mm.
Så det var skitsvårt och också, jag nu i och för sig kanske du hade liksom då att ha konsumerat ganska mycket breaking news så att du visste liksom vad de gick igång på när du väl började.
Mm, framförallt så lär man sig ju det under tiden, eller så man fattar vad som funkar liksom.
Mm. Och så här, förlåt, men geniet Söderholm var mycket bättre på att hitta roliga klipp med ryska alkisar än jag var liksom. Och då, ja, jag vet inte. Det gick åt så mycket energi för mig att bara förstå vad Filip och Fredrik ville ha. Och sen så, när jag typ lite grann hade förstått det, då fick jag inte komma tillbaka.
Alltså, man hade ju inte alltid någonting. Det var ju mega ångest såklart, när man sen ska upp och man tar någon skit som man, och låtsas att man tycker det är kul för att det ändå ska se ut som att man liksom har för det ser ut som att man har släkat.
Mm. Nej, men du gillade det där.
Ja, jag tyckte det var också så här, alltså man har sett liksom en miljard behind the scenes dokumentärer när man var tonåring liksom, från så här typ SNL och sånt liksom. Och det här var, för vi någon gång så flyttade vi också från Mexiko, produktionsbolaget alltså, till filmhuset där vi också spelade in programmet. Så då satt man liksom på den aktion upp på en våning och sen var det liksom en trappa ner till studion som i de här dokumentärerna. Och det kändes liksom, det var jävligt, det var allt jag hade liksom fantiserat om.
Alltså det är ju någonting med kanske framförallt Fredriks liksom känsla för talang också. Alltså, jag vet inte, har de fått tillräckligt mycket cred för det? Ja, det kanske de har. Men ska de ha lite till ändå?
Ja, det ska de säkert ha.
För det är ju väl, vi är ju ett gäng som är, verkligen är skakade ur deras kappa.
Verkligen.
Mm.
Men jag var ju också verkligen, jag är också exakt i rätt ålder tror jag för att vara, jag tror att jag var 12 eller något sånt när de gjorde det här, Ursäkta röran på TV4, och tyckte det var skitkul såklart.
Jag tänkte häromdagen på Fredrik Wikingsson på golfbanan.
Ja, precis. Den blåste med tutan.
Otroligt.
Det och sen liksom, det passade bra för en 12-åring. Men sen så, men alla de här Hachaparalla, så jag följde liksom dem och tittade på, älskade dem liksom. Och det verkade så kul att hålla på med det. Och de var så, det var också något helt, det kändes så jävla nytt ju när de kom. Jag förstod liksom inte alls alla referenser som de drog. Men det var ändå roligt på något sätt.
Mm.
Det var så mycket, det var så mycket mer, det var som att när de gjorde någonting typ så här High Chaparral, så var det som att de, det var lika mycket ett program som handlade om inspelningen av programmet på något sätt som det liksom var en intervju med Mike Tyson eller vem det nu var.
Mm.
Det var, jag tyckte det var så jävla kul och jag hade kanske inte hållit på med det här typ om inte de hade gjort det. Och jag känner mig så fan, jag jobbar nog med kanske 5 år. Jag känner mig ändå så väldigt stolt över det. Och att man har varit en liten visserligen, men ändå en del av deras katalog.
Du, vet du vad? Det här var ju egentligen ett stickspår. För jag ville ju prata liksom om det du var på med dels din känsliga rummet. För att det var ju på något sätt ändå ett långformat liksom. Det var ju, ni, för du pratade om att ni hade relationssnack, men det var ju också ett, ni hade ju gäster.
Ja, precis, vi tog alltid in typ så, det var ett sätt att intervjua folk på. Vi tog in kanske som Malou von Sivers och så fick hon svara på frågor. Alltså, det kom inte in så mycket frågor till oss, men det var nog ganska många som lyssnade, för det var en sån liten, alltså på själva poddversionen. Men då fick hon svara på så här en fråga där som kanske handlade om min typ tjej har lite dålig personlig hygien. Hur ska jag ta upp det med henne? Så fick Malou svara på det och berätta om hon hade någon egen erfarenhet på tema typ. Det var, jag har inte hört det där sen vi liksom, det är 10 år sedan, men jag minns det som att det blev ganska kul ofta.
Nej, men det som är slående tycker jag när jag har lyssnat i kapp lite, alltså jag har lyssnat på väldigt mycket med dig, men du låter väldigt färdig tycker jag som programledare redan då liksom. Det är som att du har på något sätt, jag vet inte, du är ju, hade ju också sen kväll med Garplind eller något på högstadiet.
Ja, det var en one night only i någon sån julspex. men ja, absolut.
Ja. Och det hörs på något sätt. Ja. Att du är, jag vet inte, om du har övat på pojkrummet. På att
det har jag verkligen övat sen jag var kanske liksom 9 och gjorde såna jättemycket radioprogram. Alltid med musik också, vilket är ju helt liksom, meningslöst på ett sätt. Och tvingade diverse kompisar och syskon att vara med.
Ja, apropå tappade liksom följdfrågor, så skulle jag säga vad det sämsta med P3 var för typ en halvtimme sedan. Ja, och det är ju musiken. Men så att jag, nu blir det lite självupptaget igen här. Men jag kommer ihåg en avslutningsfest för Breaking News eller vad det nu var. Och då kommer jag ihåg att Fredrik Söderholm frågade Filip och Fredrik så här. Ja, men kan, typ, vem kan bli programledare? Alltså, kan Triumf bli det? Och jag ville ju inget heller. Men jag vågade ju inte erkänna det på något sätt. Och då sa Fredrik Wikingsson, vilket kanske säger någonting om att han inte har så bra fingerspitzgefühl när det gäller psyket alltid. Så sa han så här, ja, eftersom han inte vill kanske.
Mm.
Och det var ju liksom, inget har ju någonsin varit mer fel. Det var ju det enda jag ville.
Ja.
Jag vet inte varför jag tar upp det här. Varför tar jag upp det här? Jo, att vilja fram.
Mm.
Var det liksom, men hur förhöll du dig till den liksom viljan då under de där åren när du faktiskt var bakom?
Men dels har jag nästan alltid haft något annat projekt samtidigt. Jag gjorde Tankesmedjan samtidigt som gjorde Breaking News.
Mm. Och
där var man ju liksom framför mikrofonen.
Och Radioskanstull också parallellt kanske.
Ja, exakt. Men sen har det inte varit, alltså, det är så här en töntig grej att säga, men det har liksom aldrig, poängen har aldrig varit att liksom synas i vilket pris som helst, i vilket, då hade man kunnat söka till Paradise Hotel. Men det har ju liksom handlat om att man vill komma på de här grejerna och skriva eller så, de här, skriva de här skämten. Men däremot är det mycket, mycket roligare att leverera sitt eget material än att skriva det till någon annan. Men jag har aldrig varit, nej, jag har nog varit ganska, det var inte som att jag gick där och surade för att jag inte satt och ledde Breaking News liksom. Men det har inte varit, nej, men det är också en jättepinsam grej, eller så här, själva jobbet är, det är svintöntigt att vara programledare. Vad är det ens? Det är, sen finns det ju olika, man kan ju vara det på olika sätt och så. Jag är inte superpeppad på att leda Let's Dance till exempel. Nu hade de inte frågat mig. Jag tror inte jag är liksom rätt man för det jobbet oavsett. Men det hade inte varit så här, stå på ett kryss på ett blankt golv är inte grejen för mig, utan det är ju, jag menar, jag har ändå fått göra ganska så här det jag själv vill göra, tror jag.
Men att göra liksom en mer talkshow i talkshow på P eller förlåt på SVT, hade du velat göra det?
Ja, det hade jag nog. Snackats lite om det, men alltså, det är så jävla svårt. Talkshow är så jävla ute.
Mm.
Alltså, om jag hade gjort den så hade jag velat göra ingen sån liksom Skavlan-grej, utan då hade det varit mer humor. Jag tror jag alltid vill hålla på med humor. Det är också, Cyklopernas land är inte ens, beställningen är, jag ser det som ett humorprogram. SP ville ha ett kulturmagasin. Mm. Nu är det någon slags hybrid.
Just det. Mm.
Vilket väl, en klassisk grej som tv-chefer typ hatar, för att allt ska vara så tydligt. Men jag tycker inte att det behöver vara det, och jag tycker att det är en av de grejerna jag älskar med Cyklopernas land, att det är, kan vara både och liksom. Det kan vara allvar, men det kan också vara idiotiskt. Mm. Alltså något jävla trans inslag. Så om jag hade gjort en mer en talkshow, hade jag velat göra det mer, ja, men med klassisk amerikansk typ. Mm. Men det känns skitsvårt.
Men fan, jo, vi ska, jag, det känns helt sjukt, men vi kommer hinna med din barndom också. men jag tänker så här, för att du gör ju ganska mycket liksom intervjuer i det korta formatet till P3 liksom ändå.
Verkligen.
Vad krävs för att det ska flyga? Har du någon tanke kring det? Är det bara gästens välvilja?
Ja, men där får man ju, nu gör liksom jag och Hanna det där så ofta att ibland, det hänger ju ganska mycket, eller det hänger ju, det är vårt ansvar på något sätt, men det hänger också ganska mycket på gästen. Vissa är ju liksom väldigt objussiga och beter sig som att de inte, som att någon har tvingat dit dem, vilket någon kanske har liksom. Och det är ju,
vad har vi för namn?
Nej, men det kan nog inte, det känns taskigt om det skulle vara så att de inte var det, utan de bara är så som personer. Och så kan man väl också få vara. Men det kan bli väldigt, man kan bli väldigt irriterad över det, men då får ju vi bara lösa, då löser ju vi det liksom. Mm. Då får vi vara, och vissa är mer självgående än andra. Men det där det brukar inte vara problem. Folk brukar vara ganska duktiga liksom. Men det är ganska, man har ju ganska lite tid att röra sig med. Så det finns inte heller så mycket utrymme för det. Och det hinner sällan bli liksom riktiga haverier. Mm. För någon gång måste hovet spelas och då blir det paus.
Just det. Så det, då kan man på något sätt använda den där embargo musiken till det.
Exakt. Men det är också hemskt. Jag får så mycket kritik av mina kollegor för jag är så dålig på det sociala i studion. Mm. Och kallprat med gäster så under låt. Jag brukar gå på toa och stå utanför studion och vänta bara i 3 minuter och sen komma tillbaka.
För att slippa prata om Mark Levengård.
men han, vissa kan man ju snacka med. Mark hade nog ändå kunnat tänka mig. Men jag är väldigt, väldigt dålig på kallprat. Det är mycket lättare när man har när man liksom är när det är show och håller igång ett samtal än när man ska sitta där och bara hopp.
Hur kan du vara dålig på det?
Jag vet inte. Jag är inte, alltså det är när jag bara är nykter. Efter typ 3 groggar är man expert på det här. Men jag vet inte. Jag har liksom alltid varit det. Mm. Tyvärr. Jag önskar jag var bättre.
Mm. Det är självupptagenheten som. Kan du berätta något kul om dig själv bara? Eller?
Ja, men det brukar jag ofta göra. Ja. Ofta någonting dåligt. Eller så här, något idiotiskt man gjort typ. Mm. Sänka sig själv. Det brukar jag funka i och för sig. Ja, men alltså, jag gör ju, det är inte som att jag är helt liksom. Inte som att jag är efterbliven. Alltså det går, jag kan ju. Men det är, jag tycker det tar väldigt mycket energi. Mm. Men man kan heller inte bara sitta och kolla mobilen. Ja,
jo, det kan du. Det gör du ju. Jag har ju sett det hända.
Alltså fast när du var gäst hos oss.
Nej, men när vi åt lunch en gång.
Ja, satt jag med mobilen.
Ja.
Förlåt.
Medan jag pratade med dig.
Nej. Otroligt. Men det kanske, förlåt. Det, jag tänkte inte ens på det. Men man är så mobilberoende. Jag hade kanske det där bebisspelet, du vet, jag pratade om tidigare. Mm, eller bara kolla om jag hade liksom åkt ner på highscore-listan. Ja.
Nej, men jag tänker, för det här är ju liksom, även om, så här, du har ju gäster också i Cyklopernas land. Men även då i känsliga rummet så tänker jag att du har någonting när det kommer till intervju som gör att det väldigt ofta funkar. Och jag funderar på vad du tror att det är.
Mm. Ja, men det funkar väl ofta. Det funkar ju liksom att vara lite sårbar själv. Alltså just den grejen att berätta någonting. Ja, jag blev dumpad idag med motiveringen. Det finns 1 miljard anledningar att göra slut med dig, Kristoffer. Det är väldigt många anledningar. Mm. Något nu, sånt.
Vi som kan dig vet ju att det hände för typ 20 år sedan.
Ja, exakt. Just den grejen. Ja, men jag brukar ljuga väldigt mycket. Mm. Så det, men något sånt kan man väl vara, tycker jag, att man är, man bara visar och hur värdelös man är. Kanske kan folk bli lite så avslappnade av.
Jag tror inte att det är det.
Vad tror du att det är då?
Jag tror att det är, för jag funderade på, det var en grej som förekom med Alex och Sigge häromdagen när Alex pratade om att han väldigt, väldigt, alltså att han bara är intresserad av att hänga med människor där han står lägst i rang. Mm. Lyssnade du på det?
Nej.
Ja, men jag tyckte det var ganska intressant ändå att han liksom, alltså att han är någon slags masochist i umgängesmasochist, att han bara vill hänga med typ Jan Guillou och GV och sådana som så här sätter sig på honom. Ja. Och jag tänkte på, i ljuset av det, när jag har hört dig intervjua i högt och lågt, verkligen, att du är, att det är någon slags status equilibrium, alltså att det är så här, för mig så känns det inte som att, alltså så här, du behandlar mig likadant som Tommy X, så att säga.
Mm.
När jag är, när vi är gäster hos dig då.
Mm.
Och att det är på något, jag vet, någon slags självklarhet, kan det handla om det?
Mm, kanske, jag vet, jag har liksom inte tänkt på det där någonsin.
Nej, men nu är det dags.
Ja, ja, men kanske. Jag tror jag kan vara ganska respektlös mot gäster ibland, på vilket ju kan verkligen också slå fel. Men jag tror också att det, att folk kan gilla det lite. Att man,
tänker du på Åkesson?
Det var inte riktigt en intervju, men ja, men jag vet fan inte. Men jo, kanske, men jag kan tänka mig att vissa kan gilla det.
Jag tror att det är exakt det. Det var det jag kallade för liksom status equilibrium.
Mm.
Otroligt svårt ord att säga. Varför sa jag? Jämvikt kunde jag säga.
Ja, jättekonstigt.
Ja, jag gjorde det svårt för mig. Men och det där tänker jag mig är liksom någonting man har bara. Eller är det en självförtroende grej kanske?
Det är också, när det liksom är show, eller man ska säga, så är det ju... Jag tror att det är Linnea Wikblad som någon gång sa att sända radio på det sättet som vi gör är lite som att hålla på med improvisationsteater. Vilket stämmer lite. Eller så här, det är ju en... Man skådespelar lite på ett sätt. Man är en, och i den rollen känner jag mig... Jag vet vad jag ska göra. Jag känner mig ganska trygg i den rollen. Och det känns som att det också finns ett osynligt kontrakt kanske då mellan mig och den eventuella gästen. Att man... Jag kan vara lite... Ställa frågor som är liksom... Eller jag försöker ju ofta vara rolig också.
Mm. Det går väldigt ofta bra, skulle jag säga.
Tack. Och då är det som att man, kan, man kommer undan med att vara... Jag har liksom inget konkret exempel nu, men man kommer undan med att... Och,
jag har.
Och vara lite, ja, men så här, jag kanske inte hade varit sådär på en middag. Fast ibland i och för sig, när man är... Ibland kan man ändå dra på det där, när man bara... Ja, men jag, ganska, ja, men jag känner mig ganska... Jag är ganska i liksom... sådana jobbsammanhang så känner jag mig ganska säker i hur jag ska vara och vem jag ska vara och så.
Mm.
Och då, så kan ni, så känns det inte alltid privat.
Mm.
Då kan det vara svårare. Och man orkar fan inte sitta och vara liksom en sån, den personen på, i privata sammanhang.
Leveransmaskinen.
Går inte.
Men, nej, men jag har ett konkret exempel. Du har ett jätteroligt skämt när du är på i Cyklopernas land, när du är på Micke Marsman. När du säger så här, ja, men du har ju gjort...
Du har gjort serier och filmer förut. Lasermannen, 5+. Jakten på mördare, 5+.
Tack ska du ha.
Och så nu Hälsa vatten, 3+.
Tack.
Jag skojar. Den är också skitbra.
Otroligt roligt.
Ja, tack.
Och det, är ju, och det blir ju han smickrad av, tänker jag. Att du har skrivit ett skämt om honom.
Ja, men han minns att han skrattade då. Men jag sa ju också direkt efter typ att jag skojar. Alltså det var ju inte...
Hade du inte behövt?
Nej, jag, kanske inte, jag borde kanske inte gjort det. Mm. Det hade varit roligare att inte göra det.
Apropå små roliga saker som har hänt i Cyklopernas land. Förlåt om det är spretigt samtal nu. Men det är ju när du... det här, och jag undrar om du... har du fått kredd för det här skämtet? När du tittar ner i ditt manuskort och säger Emil Persson, han som har...
Han som har, jag kommer inte ihåg vad det är.
Framgångspodden.
Jaha, det var faktiskt, det var ganska nyligen. Det var inte jag som skrev det, det var min redaktör Rebecka som jag skrev med, jag kommer ihåg.
Mm.
Hon är väldigt, väldigt rolig. Så det kan jag tyvärr inte ta kväll för själv.
Men ändå.
Ja, ja. Det var kul.
Kred,
Emil generellt är väldigt rolig att driva med.
Mm.
Jag kallar honom, det var Fredrik Wikingsson hörde av sig och sa att det var så, jag kallade honom någon gång för... Han har fan, Emil Persson har flyttat från, otroligt smalt nu, men han har flyttat. Han flyttade till Söder, ganska nära Nytorget. Och då sa jag det, Emil har flyttat precis. Han presenterade honom som nya Nytorgsmannen. Bara i liksom förbifarten. Och det är väl ändå, alltså det är ganska grovt, för det är ju väl Sveriges mest framgångsrika, inom citattecken, serievåldtäktsman. Liksom. Det är fruktansvärt, såklart. Men det är bara kul att... Fredrik var så här, hur kom du undan med det? Så här. Men det är kul att säga sådana saker i... håll inte på så mycket med punchlines. Jag är ganska dålig på det. Och det är inte lika roligt. Det är roligare att bara säga någonting helt sjukt och sen bara fortsätta.
Mm.
Men så är jag alltid, det är också de jag tycker är roligare. Alltså andra som håller på så.
Mm.
Det tilltalar mig mycket mer och alltid gjort. Mer än en sån.
Delar du Fredriks hat mot stand-up? Eller skulle det kunna finnas i korten för dig i framtiden?
Nej, jag tror inte det. Alltså jag tycker framförallt att det, jag har tänkt det många gånger. Någon gång var jag tvingad att göra det. Jag blev tvungen att göra det av P3 för att de hade något som heter P3 älskar, som är så här, de måste ut i landet enligt någon lag typ. Mm. Och så åker man till Lund och så är det en massa artister som spelar och så är det en massa olika P3-människor som uppträder på olika sätt. Och då var jag tvungen att göra någonting på scen i typ 3 minuter. Och första gången skrev jag rakt upp en sån stand-up-grej. Det gick helt okej, som jag minns det. Men jag drack så mycket innan, för jag blev så fruktansvärt nervös. Mm. På ett sätt så det inte ens var kul liksom. Och då tänkte jag, det här kan inte jag hålla på med. Så när jag var tvungen att göra det nästa gång, då gjorde jag istället en grej som var att jag läste kända personers fiktiva dagböcker. Typ Jonas Gardells dagbok. Mm. För då kunde man då behövde man inte repa in någonting. Man kunde bara skriva det och sen gå upp och leverera det och läsa det liksom. Mm. Vilket var en lösning som passade mig. Men jag har inte varit så, när jag är inte så sugen på stand-up. Det känns så deppigt också när man följer några sådana på Insta. Alltså jag hatar det här slentrian-hatandet på svensk stand-up. Komik kan jag liksom, behöver inte jag sitta och hålla på med. Men det verkar så deppigt att sitta i någon jävla gympasal i Borås i något omklädningsrum där helt ensam. Mm. Osexigt.
Okay.
Jag hade velat i sådana fall stå på kanske cirkus. Mm. Liksom.
Jag fattar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Men du, nu ska vi, jag lovade ju att vi skulle prata om din uppväxt. Jag ser att du är sugen. men hur ser du tillbaka på den?
Mm.
Alltid när du berättar om den låter det som att det kanske är den sorgligaste uppväxten i mannaminne.
Är det så?
Ja.
Ja, men det var väl, nej, men den var ganska, den var väl både och, som alla. Det känns som att det är så många olika liksom liv, typ, eller man var så många olika personer. Den var väl ganska bra, alltså generellt. Sen fanns det ju liksom moment eller inslag i den som gjorde vissa saker väldigt problematiska. Ja, men så här, jag är verkligen uppvuxen på verkligen landet liksom, och jag hatade det och ville inte vara där, och jag vet inte ens om jag var, alltså så här, jag kanske gick runt där i de där korridorerna och hittade lite Ica och så, men så här, mina tentakler var långt därifrån. Mm. Så jag vet inte om jag var där ens.
Och liksom, ja, men om jag skulle be dig beskriva den med någon känsla då, då låter det som att längtan ligger nära till hans, om det nu är en känsla.
Ja, men det är ju allt det man hade liksom. Mm. Men det har ju, alltså dels var det väl lite problematiskt att jag var då en så kallad bög, och det var liksom ingen bra tid eller plats att vara det på. Men även om jag inte hade varit det, hade det nog varit likadant, tror jag, till viss del. Att man, det finns ju alltid sådana personer. Alltså jag, det fanns ingenting där för mig liksom. Folk höll på med idrott, det var en väg man kunde gå liksom. Eller så kunde man köra EPA-traktor och supa och vara ihop med tjejer som var 11. Eller så blev man nynazist. Mm. Och inget av de där tre sakerna lockade mig speciellt mycket. Så då får man ju gå till liksom filmer och musik och böcker och sådär.
Hur gick det med kommunala musikskolan och dig?
Nej, men jag började spela ganska tidigt gitarr ihop med en kompis på Linköpings kommunala musikskola. Fan, är det gratis att spela på såna?
Jag tror inte att det är 100% gratis, och framförallt inte nu.
Nej, ja. Men för det känns ändå, alltså, bra grej att det finns.
Don't get me started på kulturskolan, för den funkar verkligen piss nu för tiden. Okay.
Ja, men jag ville verkligen, jag ville spela, jag ville göra musik liksom. Jag ville spela gitarr. Men då fick man spela, jag ville ju spela annan sorts musik än om man fick lära sig där. Det var ju bara så när man spelade så, vad heter det, ton, alltså bara inga ackord liksom. Mm. De första typ 3 åren då det bara så fjäril, vad heter den, vingad på hagel eller något sånt. Mm.
Är det fjärilen vingad syns på hagel?
Så är det nog, ja, exakt. Är det Bellman eller?
Det kan det vara.
Men det var den typen av musik, och det var inte, tyckte inte jag var så fett.
Det är, eller Nordman tror jag. Bellman eller Nordman är det som har skrivit den.
Men är sen det, ett tag så fick jag, men när jag började 7:an så bytte jag gitarrlärare till någon privat typ. Och då var det så en ung, sexy kille som lärde mig spela så The Strokes-låtar. Och det älskade jag. Men sen slutade jag vet inte riktigt varför. Det är jobbigt att ha läxor och sånt. Jag gjorde aldrig dem. Och det var pinsamt att komma dit, och så hade man inte övat, och så fick man skämma ut sig för den här vackra killen.
Man övade liksom 10 minuter i någon korridor i skolan, som jag minns det. Alltså samma dag.
Ja, men typ. Jag slarvade skitmycket med det där. Så det var nog bara, jag kanske rakt av fick sparken.
Men du tänkte ändå att du skulle bli rockstjärna väl? Alltså det finns...
Jag skrev jättemycket låtar när jag var barn och så.
När skrev du en låt senast?
Det var kanske då när jag var 11 kanske. Men jag stal också, jag brukade försöka imponera på min mamma genom att ta... Jag hade någon booklet till kanske en så Savage Garden-skiva. Mm. Alltså de har en låt som heter Santa Monica som jag bara tyckte var så fin. Och så skrev han ner, liksom, skrev av texten bara. Och sa att, kolla vad jag har skrivit, mamma.
Squid and the Whale.
Och det var liksom referenser till så Norman Mailer i den här låten, minns jag. Hon fattade väl att jag inte hade kommit på det här själv, men hon höll god min ändå. Och det var vad jag höll på med. Men mina egna låtar var nog inga stora hits. Jag vet inte, jag skrev en låt som hette Okej.
Okay. Bra titel.
Ja, ganska bra titel. Men det där... Jag var väldigt, väldigt... När jag kanske var 5... Minns att jag var hemma hos min farfar av någon anledning. Och där visades Sikta mot stjärnorna på tv. Och då var det någon som var, skulle vara liksom Gyllene Tider eller Per Gessle. Och en sån här Per Gessle liksom 80s-look. Liksom tidigt 80-tal när han hade så blekt långt hår. Och jag tyckte han såg så jävla cool ut, den här personen som skulle vara Per Gessle då. Kom hem, Och så blev jag helt besatt av Gyllene Tider när jag var barn. Och typ kär i så Per Gessle. När jag var typ så 9 hade jag massa bilder på honom uppe på mitt rum. Och några på Marilyn Manson och Per Gessle. Och det var också när han var som tjockast. Så det var så här en 38-årig liksom smällfet man som liksom täckte mina väggar.
Smällfet var
han? Han var verkligen. Okej, det kanske han inte var.
Nej.
Men sen, han är ju väldigt, väldigt smal nu.
Mm.
Och, men ett tag var han lite... Det var väl alla också ett framgångar. Jag läste nog inte i honom, han pratade om det där. Men han är precis som jag, en viktpendlare.
Mm.
Det är därför jag får säga sånt.
Ja, ja. Men jag är lite nyfiken på en grej, för att jag menar, en sån där sak som tänker jag borde ändå prägla dig. Jag antar att det är en skilsmässa, va, som gör att du flyttar från Oslo till Sverige.
Ja, de är väl barely tillsammans, tror jag. Mina föräldrar var väldigt ganska unga, framförallt nu i så här Stockholm, som åt med att för Liv Strömqvist brukar säga att man kan se så en farmor som sitter och ammar vid Karlaplan typ. Men de var väl kanske så 24-25. Och hade väl, men de var, jag vet inte hur peppad min mamma är på att jag pratar om det här, men de hade väl ingen, det var ingen lång relation helt enkelt, och hon råkade bli på smällen.
Okay.
Och behöll det.
Mm.
Och sen så bodde jag med henne, och så träffade hon en svensk kille på någon nyårsfest när jag var typ 2. Och så drog hon, han bodde i Linköping då, så flyttade de dit och jag följde med på köpet.
Mm.
Så ingen riktig skilsmässa, men typ.
Men hur, berätta lite om dina daddy issues. För det här måste jag ställa till det lite för dig.
Nej, men jag har alltid varit, det var liksom, jag har haft, min pappa bodde i Oslo visserligen, men de var nog ganska noga med, jag var alltid där, alltså en helg i månaden kanske, och så alla lov. Så jag hade liksom kontakt med honom hela tiden.
Mm.
Jag har inte mega jättegrova daddy issues, tror jag.
Okej. Okay. Hur var din styvfar då? Hur funkade det?
De var ju ihop... han tog sig väl an mig. Han var så illa tvungen. När jag liksom kom med på köpet.
Du var ju väldigt gullig som barn. Måste ha varit lätt.
Hur vet du det?
Jag har gjort research.
Jag var faktiskt det. Jag var jättegullig.
Det är du fortfarande.
Jag peakade när jag var 11 utseendemässigt. Då vann jag... Det här har jag berättat så många gånger i radio, men det är min största skill kanske. Då vann jag tävlingen Skolans snyggaste kille, som var en tävling som elevrådet arrangerade varje år. Elevrådet gick runt från klass till klass. Det var en tradition på den här skolan. Så fick alla skriva ett namn på en lapp och lägga i liksom en bytta.
Mm.
Eller vad det var. Och, så då pikade nog. Jag var verkligen så, typ Michael Jackson hade älskat mig. Mm. Jag hade verkligen den looken. Såg ut som ett sånt barn.
Jag fattar. Men du, får jag ställa den eventuellt lite för privata frågan då? Hur, när förstod du att det här med tjejer kanske inte var din grej? Visste du det då när du hade en tjej vid 11 år?
Nej, inte så tidigt. Jag var verkligen tjejtjusare. Jag hade jättemycket tjejer.
Ja, du var ju det.
Men nej, jag vet inte. Det var väl kanske när man gick i högstadiet, tror jag. Ja, men som bara, alltså, jag tycker egentligen det känns... Det var liksom ett helvete verkligen för mig. Och det känns ganska privat att prata om. Men jag vet också att om jag ska sitta och vara med i poddar, så är det, om det ska finnas något jävla syfte med det, förutom att promota mina tv-program, så är det typ att prata om det där.
Mm.
För det är fortfarande liksom inte toppen där ute. Och det kommer en del DMs och så från någon liksom, som har skit i Gävle eller någonstans. Nej, men det var, jag fattade väl det någon gång i högstadiet, tror jag. Men det var inte alls, jag kunde inte alls identifiera mig med det. Jag var verkligen så, jag var typ mega homofob, och var så här, nej, jag vill inte vara det där.
Men när du liksom på semestern köper en Leonardo DiCaprio t-shirt för att du är kär i honom, det måste väl ändå ha varit lite av en giveaway till dig själv.
Verkligen, i efterhand kan jag verkligen se det. Vem går runt
inte
med en sån? Nej, men då var det med att jag tyckte jag var så jättekär i honom, men det var väl att jag tyckte han var, jag ville väl vara honom, tänkte jag.
Mm.
Men i själva verket kanske jag ville ha honom. Nej, minns jag hade sett, jag var 9 när jag såg Titanic och blev helt blown away av den filmen och av honom framförallt.
Mm.
Gick till frisören med en sån bild på honom och ville ha exakt samma frisyr som honom. För innan hade jag haft så långt som Per Gessle, men då ville jag bytte till Leonardo DiCaprio. Mm. Så det klippte hon den där. Jag skrev ett brev till honom, minns jag också, som var någon slags kärleksbrev som jag också skrev så i smyg. Och så idiot som jag var, så skrev så här, Leonardo DiCaprio, och la i brevlådan och tänkte, det där kommer han få.
Mm.
Och varför har han inte svarat nu när det gått 3 veckor? Men misstanken fanns kanske.
Men det verkligen. Måste vara skitjobbigt liksom, alltså att lägga, alltså du vet den här Matinas grej om att hon så här, alla jobbiga tankar så här, lägger hon längst ner på en sjöbotten och gjuter 12 kilo cement ovanpå. Och det här låter ju som en sån grej, som någon slags inre tryckkokare.
Ja, verkligen. Men man, ja, det var, jag pratade inte med någon om det. Alltså, på hur lång tid som helst.
Fanns dagbok?
Nej, inte på den tiden tror jag. Nej, men jag var också, det var ju en sån när jag väl fattade att så här, okej, fan, så här illa är läget. Jag får bara acceptera det här typ. Men då var det som att jag bara, det här ska ingen någonsin få veta. Alltså när jag var kanske 13-14. Det här får jag bara ta med mig till graven. Jag kommer nog kunna pull off och ha någon fru och det kommer säkert gå. Mm. Men jag gjorde ju också allt, alltså jag hade ju så jättemånga tjejer på den tiden, flickvänner och så liksom, ända upp i gymnasiet.
Det här är ju så grovt, men att du var slickar kungen ändå i...
Vem har sagt det här? Har jag
du har sagt det.
Ah, okay. Ja, precis.
Förlåt, jag började trygga varnet.
Ja, men jag var ju... Alltså, jag var ju tvungen att ha tjej, liksom. För att jag hade också bara kunnat skita i att ha det. Men det kändes för risky. Så då fick man ju göra det. Man ja, vi höll på med det där. Det var väl jättedestruktivt. Och man mådde väl inte toppen efter.
Fan vad skönt då att få börja gymnasiet. Och liksom kunna vara dig själv till fullo i Fagersta.
Det var storstaden. Det var jag verkligen inte heller. Det var liksom,
jag förstår det.
Ja, jag vet inte. Men jag... det där var liksom... Men jag hade liksom inte kunnat... Hade jag kommit ut när jag var typ 15 på min högskoleskola.
Hade det varit
år 2004. Alltså jag hade varit det. Alltså jag tror jag hade blivit... Jag tror jag hade blivit, de hade aldrig slutat sparka liksom. Mm. Jag hade inte vågat göra det idag. Alltså det hade liksom inte, det var nog bara rakt av någon slags överlevnadsinstinkt.
Bor din morsa kvar där?
Ja, nej, hon bor i stan nu, i Linköping.
Jag fattar.
Inte där ute. Men ja.
När kunde du skita i det där? Alltså när fick du leva?
Men det som hände var väl att det var också att man, alla liksom kärlekar man hade var ju liksom 100% olyckliga kärlekar, eftersom att det ofta var någon sån straight kille som spelade innebandy som jag var kompis med. Och så var det var typ vad kärlek var för mig. Och jag tänkte att så skulle det alltid vara, men sen lite senare så blev jag bara skitkär i en kille som också var, tack och lov då, led av HBTQ. Och då var det så här, fuck alla. Det var den toalettscenen i fucking Åmål typ. Mm. Där man bara är... Men du vet också det när man är så jävla kär. Att man vill att alla ska veta liksom det. Mm. Man kan inte fatta vad någon kan se i någon annan person än just den typ.
Men är det här i gymnasiet fortfarande?
Det här är väl i slutet av gymnasiet, ja. Mm.
Och han gick på skolan?
Nej, gjorde han inte. Men det var, jag kommer inte riktigt ihåg när det var i tid faktiskt. Men det var... Ja, men för till slut var det, jag gjorde liksom aldrig, det är lite luddigt för jag gjorde aldrig den här grejen. Det har liksom aldrig varit några problem hemma. Det är liksom inte varit, det var inte det som var problemet. Men sen så här, då med tanke på att det alltid varit fine där, jag hade inget behov av att så här. Det är också någonting som är konstigt med att man ska säga så, mamma sätt dig ner, som att man ska leverera ett cancerbesked. Mm. Och det var jag inte så peppad på att göra. Mm. Så det gjorde jag liksom aldrig. Jag var också livrädd såklart. Men man kunde ändå skylla på det. Varför ska jag? Alltså det är liksom förnedrande typ. Jätteprivat. Mm. Varför ska jag berätta det om allt ändå är lugnt? Så det, sen, det bara skedde liksom så successivt typ. Man bara hade med sig någon kille någon gång typ. Mm. Så var det ingen mer med det.
Jag hörde, det här är fan 15 år sedan tror jag. Så var det en intervju med vad jag gissar var Lars Lerin på typ P1 antar jag. Mm. Och då sa han liksom att nej, men mamma visste alltid. Mm. Men visste din mamma alltid?
Nej, det tror jag inte.
Hon gick på den här.
Ja, men jag var väldigt, alltså väldigt, väldigt mycket tid och energi gick liksom ut på att ingen skulle misstänka det eller tro det. Man dubbelkollade ju sökhistoriken på familjedatorn några gånger, att den verkligen var rensad. Mm. Nej, jag tror inte hon visste. Men jag hade också mycket tjejer, så det är inte så konstigt liksom, att vad fan skulle hon tro när man kom hem med någon flickvän?
Men din farsa då, den ökända norska homofoben?
Nej, han är verkligen inte homofob. Han är liksom, det är en annan vibe. Han bor liksom i Oslo och har alltid gjort. Och även om det liksom inte är New York så är det ju en annan, lite annan vibe där än vad det var i Ljungsbro utanför Linköping. Mm. Pappa hade kanske till och med någon kollega som var bög och så. Så det var liksom inget. Det fanns någon hallåa han var lite bekant med som också var på NRK. Så det har verkligen inte varit en issue hemma överhuvudtaget, någonstans så där.
Nu kommer det som min tjej sa, nu, jag sa att du skulle få gissa, men nu kommer det min tjej säger så här, men du kan inte fråga honom om det. Men jag gör det ändå. Nej, men för jag tänkte på det här med, och nu är jag ute på jävligt tunn is redaktionellt, känner jag. Jag har bara mig själv att skydda. Men jag tänkte på det faktum att du har så fruktansvärt straight musiksmak, känns det som. Alltså, alltid när du droppar artister, då är det liksom, ja, men du känns som Sveriges straightaste man när det kommer till musik. Mm. Och det känns också som att så här, alltså, står du, jag vet inte exakt hur jag ska formulera det. Du märker, jag känner att det här
är svårt. Jag tycker inte att det är så, alltså jag har liksom aldrig varit liksom ett fan av den här liksom bredbenta liksom gubbrocken. Som ju känns som det mest straighta jag kan komma på i alla fall. Okay. Jag har ändå gillat så här, fan, jag lyssnade jättemycket på Kent när jag liksom var tonåring. Det är ganska bögigt.
Är det det?
Ja, tycker jag. Jaha. Mm. Det är ju inte så... Ja, men det finns ändå något, det finns något så här androgynt över typ Jocke Bergs röst till exempel. Mm. The Cure, inte super straight tycker jag. Mm. Plus att alla de här banden, du vet, det är ändå... Eller Broder Daniel för en del, du vet. De drar ändå till sig en viss typ av... Olika sorters outsiders ju. Det är den typen av band som alltid har liksom gjort det. Men jag lyssnar också jättemycket, det är inte bara, alltså fan, jag lyssnar på ett stort Lana Del Rey-fan till exempel. Mm. Rihanna älskar jag också. Så det finns lite allt möjligt där. Det är inte super straight. Men jag fattar vad du menar, jag vet inte. Jag också så här, det finns ju en... Det är svårt det där för att... eftersom att jag är då det som man kallar, ganska straight passing, som man säger. Som väl kommer i att jag liksom... Alltså, växte upp så.
Du var ju nästan vuxen då innan du...
Ja, precis. Sätt... Ja, men så här, ofta, när jag var yngre fick man ofta höra så kanske på någon fest. Fan, du är liksom, du är inte alls så där bögig. Som att det vore en komplimang. Vilket är väldigt, väldigt offensivt att säga liksom. Mm. Som att man... Ja, vad skönt att du inte är så där fjollig som de andra. Jag hatar det liksom. Och det finns någon sån konstig hierarki även i liksom så. Och vi tycker ju i världen att det är mycket mindre status att vara en... är väldigt så fjollig kanske. Och jag avskyr det. Men sen är jag... Alltså, jag har också fått kritik från liksom bögar för att de tycker att jag är för obögig. Liksom. Att man är någon slags... liksom slickar straighta världens röv på något sätt. Så det går inte. You can't win.
Det låter ju... Alltså det är väl en svår... Alltså så här, du är väl den du är, tänker jag. Alltså right. Jobbigt att förhålla sig till något slags förväntan. På det då?
Ja, men det är skit, alltså jag bryr skit väl i det. Och det är inte så mycket, det var mer när man var yngre.
Fast det vet ju du lika väl som jag att det är, oavsett om man intellektuellt förstår att man kan skita i kritik så gör man ju inte det.
Nej, men det där kritik, det är ju liksom, vad är det för kritik? Alltså den är inte... Jag tycker mest kritik är ju... Gör väl ont när den träffar rätt kanske. Mm. Eller, jag vet inte, jag är fan inte så jävla känslig för när vi hade premiär för Cyklopernas land till exempel. Alltså vi blev ju hatade av nästan alla som recenserade programmet. Vilket var bra, för det var väldigt många som tittade på det. Mm. Men förutom, ja, Kronemann skrev väl en var positiv typ. Och han är väl också den enda som typ kan något om tv i det här landet. Men jag skit vill ju vara någon tönt på Expressen. Alltså så här, det bryr jag mig inte om överhuvudtaget.
På riktigt?
Ja, det beror lite på vem som har skrivit det då, kanske. Mm. Men då var det så här, ja nej. Alltså det var ju inte kul såklart. Men det var väldigt bra för programmet. Mm. Det hade nog inte levt lika länge annars tror jag. Och sen visste vi typ att så här, vi visste vad vi ville göra för att driva program. Vi sa till och med innan att vi måste göra det vi själva tycker är roliga. Vi kan liksom inte sitta och tänka på så här, mottagaren, det går inte. Då kommer det liksom inte bli kul att göra heller. Och när det väl, sen vände det ju liksom. Nu är vi älskade av alla.
Ja, ni är ju det. Du är ju kanske Sveriges mest älskade man.
Men jag tror vi skrev det i pitchen. Det här kommer ta 3 säsonger eller något sånt. För att Scenkvällen med Luke hade gjort det, minns jag. Eller jag hade hört det någonstans i någon intervju. Och jag älskade Scenkvällen med Luke när jag var barn. Jag är nog inte Sveriges älskade man. Det finns många som hatar mig där ute, Kristoffer.
Vilka då?
Ett olika ex. Mm. Men så är det väl. Man tänker ju alltid att alla hatar den och allt man gör.
Tänker man det?
Ja. Men det är kanske en sån småstadsgrej också. Tror jag.
Jag kommer från Strängnäs, det är också litet.
Ja, men tänker inte du...
Att alla hatar mig?
Ja.
Nej.
Men jag hade nog inte varit outhärdlig om inte jag hade tänkt att alla hatar mig. Tror jag.
Självhatet är väl det största kanske då, eller?
Mm. Men sen är det också, jag tycker också... En grej, jag kan också känna mig så jävla... Om det är någonting man typ är så stolt över eller whatever, så är det också att man har... Jag har velat hålla på med liksom den här grejen väldigt, väldigt länge. Och det är ganska svårt. Eller många vill göra det. Mm. Och det jag kommer ifrån, det finns egentligen, det är noll förutsättningar för att det ska funka. Om man är så... Jag är bara nöjd över att inte vara någon jävla nepo-baby. Nu känner jag jättemånga nepo-babies. De är skitbegåvade, många av dem. Och underbara personer och så. Men det är ändå så... Det ligger verkligen pride i att man är så här... En fucking lantis som... Som inte liksom har en mamma som är kulturchef.
Och om man så här lite snabbt då för den som inte vet hur det gick till, så är, liksom, ser du det som att det börjar, liksom det mediala, när börjar det för dig?
Jag höll på ganska mycket, jag skrev så du vet för här Östgöta korrespondenten, så här ungdomsredaktion, jag var typ 13. Jag var, alla andra gick i gymnasiet och där hatade de verkligen mig. Vad fan är det här? Jag skrev någon sån... Alla var typ som mig, ung vänster. Och de var såna riktiga megatöntar. Och så kom jag, var 13, och skrev en sån hyllningstext till så Linda Rosing, som är Big Brother då, kanske den säsongen. Och folk var så, vad är det här? Det här är typ inte feministiskt. Hur kan du liksom hylla den här jävla dumma tjejen typ? Men sen höll jag inte på med det på lång tid. Men det var typ, när jag hade flyttat till Stockholm och var kanske så 22, 23, så... Jag ville verkligen hålla på med liksom humor. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det. Alltså jag har hållit på... Det första jag gjorde när jag flyttade till Stockholm när jag var 20 var ju att mejla just Fredrik Wikingsson till exempel. Mm. För då skulle de göra det här... Söndagsparty hette det, va? När de var i New York och sände en direktsänd talkshow därifrån. Mm. Och då... Det här var kanske 3 veckor innan det skulle ha premiär. Eller väldigt kort inpå. Men Fredrik var kvar i Stockholm för att han hade fått barn precis eller någonting sånt. Och då mejlade jag min idé till honom som typ var att jag ville vara deras utsända reporter i en Amish by under de här 8 veckorna och rapportera varje vecka. Mm. Och då tog han liksom ett möte med mig och bara, kan vi ses på så här, Wayne's Coffee på Kungsgatan? Och jag var så här bara, what the fuck, nu händer det, tänkte jag. Det gjorde det såklart inte. Men att han bara tog det mötet med mig och tog mig på allvar gav mig nog ett självförtroende. Och bara, fan, det kändes som att... Och då visste inte jag att han typ tar alla sådana möten. För att han är världens bästa person på det sättet. Men sen höll jag på att kanske i 2 år pitchade massa idéer för olika, mejlade folk. Och
hade så här ströjobb under tiden typ?
Ja, jag jobbade, ja, exakt. Det var exakt det jag hade och gjorde. Och bodde i en andrahandslägenhet. Men sen så började jag blev ihop med en kille och vi, som heter Sebastian, och vi... Båda ville liksom någonstans. Så här, vi hade kanske startat ett band i något annat, i en annan tid. Men jag ville verkligen jobba med humor på något sätt. Och då pitchade vi, för Nöjesguiden skulle börja med webb-tv då. Det här är kanske 2012. Och då hade jag lyssnade väldigt mycket på The Russell Brand Show with Simon Amstel, tror jag det hette, som gick på så här BBC, någon slags podd i gymnasiet. Och tyckte de var väldigt roliga. Och Simon Amstel, som är en brittisk komiker, hade gjort... Jag hade sett på YouTube, han höll på att göra så här röda mattan intervjuer. Han gick på så här The Brits och var liksom oförskämd mot kända människor. Jag tyckte att han var så jävla rolig och jag ville göra samma sak fast i Sverige. Och pitchade den idén för Nöjesguiden. Fick nej på den men fick göra någon annan grej. De föreslog någonting som vi gjorde. Och sen till slut fick vi göra de här röda mattan grejerna. Då gick jag då och Sebbe till Melodifestivalen eller Grammisgalan och frågade så här folk... Idén var typ att vi, dels att vi spelade på att vara ganska så dryga, liksom verkligen urtypen av Nöjesguiden-personer. Och då ställde vi frågor i stil med så här, vad har du gjort för att förändra världen för alla miljontals fattiga? Och det är en fråga de inte förväntar sig att få. Och så sa vi att vi kom från Skavlan kanske och sånt. Så att folk svarade verkligen på frågorna. Nanne började svara, du vet, yra om vad de har gjort då. För att Carola berättade till exempel att hon hade att hon brukar åka in till stan med en balja och tvätta hemlösa människors hår. Jag vet inte om det stämmer, men det är ett väldigt kul svar att få från någon på en röd matta.
Jag har åkt ut och tvättat en hemlös persons hår och klippt. Ja, men det finns mycket man kan göra hands on. Jag gillar att vara hands on.
Så då gjorde vi dem grejerna och vi fick ju inga pengar för det där liksom. Och vi klippte det själva, det är alldeles för långt och hade fått panik om man såg det idag tror jag. Men vi fick, det var väldigt, väldigt kul att göra det och vi hade väldigt, väldigt roligt och höll på med det här i typ 2 år.
Och sen gör ni Radio Skanstull?
Ja, det slutade på, vi gjorde Radio Skanstull kanske 2 år sen jag tror vi inte fick fortsätta där eller något sånt. Och då var det så här, vad fan ska vi göra nu? Och då gjorde vi Känsliga rummet på Radio Skanstull. Och sen något år efter det kom jag in på DI också, eller fan, Stockholms konstnärliga högskola heter det nu. Mm. Och gick deras tv-producentutbildning.
Var den bra?
Ja, både och. Ja, alltså det är bra på, alltså de tar ju in så jävla få. Det var ju då i alla fall en prestigegrej lite att gå där. Jag kom inte in första gången jag sökte och blev rasande. Och tänkte, fuck you, jag ska aldrig mer söka till den här jävla fittskolan. Men sen gjorde jag det ändå. Och då kom jag in 2 år senare. Och den är ganska bred. Det är mycket så branschföreläsare och så. Så det beror ju lite på vem som är där. Man får kolla på en massa saker man kanske inte var så intresserad av att göra. Men det var också bra, man fick göra breda grejer. Man fick pengar för att göra filmer eller så här projekt typ. Så det var lyxigt som fan. Men jag var inte där så mycket på slutet. För jag fick, det började liksom rulla på med jobb för mig i samma veva. Mm. Och det kändes roligare att göra saker på riktigt än att göra olika skolprojekt. Så jag blev nästan utkickad. Men sen förstod jag att de kommer aldrig kicka ut mig. För då kommer de liksom bli av med en massa. Det ser inte bra ut för dem. Så då kunde jag göra båda ändå. Mm. Sen har man gjort olika grejer bara. Mm.
Ja, vad fint. Jag är så glad att du finns.
Vad snällt sagt.
Tack. Eller vad man säger. Du, innan det går, vem är Sveriges bästa programledare?
Jag tycker ju då, Filip och Fredrik gör ju en egen grej typ. Glad att de finns. Jag tycker också väldigt mycket om Petra Mede. Jag tycker hon är väldigt, väldigt rolig och håller internationell klass nästan. Mm. Och det är vi inte många som gör.
Nej.
Skoja.
Du, fan, tack för att du kom.
Tack själv.
Ja, du hör honom i P3 och ser honom på SVT under hösten, Kristoffer Garplind. Men vill du ha mer redan nu, kvista då rätt in på Instagram där han gästar Sveriges kanske mesta, bästa, lästa talkshow Uppvärvning. Tack säger K-Triumf, N. Westin och A. Cast. Vi hörs om lite mindre än en vecka, det blir otroligt, det är min fulla tro. Halloj! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.